Hello, and welcome to the Q2 2022 conference call. My name is Courtney, and I'll be your coordinator for today's event. Please note that this call is being recorded, and for the duration, your lines will be on listen only. However, you will have the opportunity to ask questions, and this can be done by pressing star one on your telephone keypad. If you require assistance at any time, please press star zero and you will be connected to an operator. I will now hand you over to your host, Erik Lissner, Chief Executive Officer, to begin today's conference. Thank you.
Thank you. Now I will turn to Swedish. Hej och välkomna till Brighter's presentation av kvartal två för 2022. Jag heter Erik Lissner och är VD på Brighter. Med mig här i dag har jag CFO Christoffer Robinson, som kommer att dela med sig av de finansiella detaljerna för kvartalet senare i detta samtal, samt Marie-Louise Kanon, vår Head of Communication and Brand, som kommer att sköta vår inledande Q&A. Men innan vi tar vår inledande Q&A vill jag börja med följande. Som kommunicerades i höstas när vi satt vår finansieringsstrategi framåt, la vi fram en finansiell plan där nyemissionen som vi hade tidigare i januari i år, inklusive teckningsoptionerna TO7 och TO8, skulle ge oss tillräckligt kapital för Brighters kommersiella resa. Det låga utfallet av TO7 i juli har gjort att vi har hamnat i en situation där vi behöver hitta en ny lösning för att säkerställa vår kommersiella resa. En del av förklaringen till det låga utfallet är globala händelser som kriget i Ukraina, stigande räntor, ökande inflation, förändrade tillväxtförväntningar som haft stor påverkan på finans- och kapitalmarknaden. Vidare har vi haft svårt att hitta en alternativ finansiering för Nektarin, vilket har belastat våra kostnader. Vad som är viktigt att komma ihåg är att samma finansiella behov som räknades ut i höstas kvarstår. Därför kommunicerade vi i morse om en företrädesemission av Euronext om cirka 52,4 miljoner svenska kronor, varav 30 miljoner är garanterade, samt en tillhörande teckningsoption TO9 som kan tillföra bolaget ytterligare 52,4 miljoner vid full teckning. Vi har också säkrat en lånefinansiering om 10 miljoner kronor. Lösningen ska ge oss det kapital vi behöver enligt tidigare plan och ta oss till TO8 i juni 2023. Om vi exkluderar Nektarin har vi minskat vår burn rate mer än enligt plan som vi la fram då för nyemissionen tidigare i år. Styrelsen fortsätter att arbeta intensivt för att hitta alternativa finansieringslösningar för Nektarin. Det som är positivt just nu är att vi genom den här lösningen inte stannar upp utan kan fortsätta vår kommersialisering och fullfölja de aktiviteter som är på gång på våra olika fokusmarknader. Och med det så vill jag börja med att besvara några av de frågor som har skickats in till oss inför den här presentationen. Så Marie-Louise, om du hjälper med.
Hej alla deltagare. Som vanligt då vi inte ger finansiell guidning eller delger information om pågående diskussioner och potentiella kontrakt, så kan vi inte svara på alla frågor, utan vi måste hänvisa till bolagets finansiella rapportering. Påståenden och rykten kommer enligt vår policy inte heller att bemötas och vi kan inte heller kommentera pågående legala processer. Några av frågorna som ni har skickat in besvaras också i Eriks beskrivning i kvartalet lite senare här i callet. Men först då några övriga frågor som har kommit in från er. Fråga ett. Vad är statusen och hur ser det ut med antalet användare nu i augusti i de studier som har dragits igång? Vi tänker exempelvis på Qatar, Indonesien, UAE och UK.
Ja, i Qatar har vi inga pågående studier, men vi kommunicerade under kvartalet att första patienten blivit ordinerad aktivt. Om vi går över till Indonesien så är samtliga aktivt mini levererade och alla 100 patienter är nu rekryterade och håller på att onboardas. Vi är just nu i utbildnings- och uppstartsprocessen. I UAE har vi som tidigare meddelat fått ett etiskt godkännande i juli. Status just nu är att vi är full gång med utbildning av vårdpersonalen. Vi arbetar också med att lägga till två stycken institut som tillhör Emirates Health Service, EHS, till studien, vilket gör att vi nu har 5 bekräftade vårdinrättningar och ytterligare 2 på väg in i piloten. Den första batchen, alltså skeppningen av Starkit, har använt i landet och den andra batchen förväntas använda inom kort. Vi har nästan rekryterat 100 personer eller patienter till den här studien. Har kvar ett fåtal patienter för att komma upp till 100. Och de första patienterna förväntas vara onboardade i slutet av september. Och innan dess ska personalen från de extra klinikerna utbildas. I Storbritannien har rekryteringsperioden för patienterna i studien förlängt. Målet är att ha 70 patienter i studien och de första patienterna är nu igång. Bolaget estimerade tidigare att resultatet från studien räknas publiceras i kvartal 4 2022. Men det är nu estimerat till första kvartalet 2023.
Okej, och fråga 2. Hur säkra är ni på att det i och med piloten i UAE blir en framtida lansering där?
Med piloten tillsammans med Emirates Health Services, det intresse som påvisas för våra lösningar samt de upparbetade kontakter vi har, är vår målsättning att UAE blir vår nästa kommersiella marknad. Studien samt antal center som deltar i de här piloterna ges dessutom ytterligare prov och koncept. Ju fler framgångsrika studier, desto mer bevis för att våra produkter behövs och kan göra nytta. Både på de marknader där studierna görs, men också i övriga världen.
Och fråga 3 gäller också UAE. När studien är påbörjad och alla godkännanden finns på plats, vad blir nästa steg för er?
Det är viktigt för oss att kunna visa resultat av studien. Men säljarbetet pågår självklart parallellt med denna. Det stora intresset från vårdinrättningar som önskat vara med i studien är i sig ett säljargument som vi använder redan nu i våra pågående diskussioner med både inarbetade och nya kontakter inom sjukvård och myndigheter. Vi kommer att uppdatera marknaden löpande om detta så snart vi har något väsentligt att kommunicera.
Fråga 4. Ni nämnde i senaste konferenssamtalet att forskningsstudien på västkusten skjutits upp på grund av covid-19. Finns det någon ny uppdatering här?
Nej, vi har ingen uppdatering på detta i dagsläget.
Då tar vi fråga 5. Vad händer med Nektarin? Ni var ju väldigt duktiga på att komma med PM förra året, men i år har det varit tyst i kommunikationen med oss aktieägare.
Som jag nämnde inledningsvis, då har vi haft svårt att hitta en alternativ finansiering för Nektarin, vilket har också belastat våra kostnader. Men styrelsen fortsätter att arbeta intensivt med att hitta en lösning.
Fråga 6. Hur mäter ni den kommersiella framgång ni sa att skulle nås under 2022? Är det faktiskt sålda aktieabonnemang, vilket då är lika med inkomst? Eller menar ni att kommersiell framgång är lika med att ni har startat upp olika piloter? Eller att ni får okej på att sälja bara genom att alla tillstånd är på plats?
Kommersiell framgång för oss under 2022 är en mix av ovanstående eller det du nämnde, med huvudmålet att öka antalet användare av Actis på flera marknader. Men även att nu utbreda det med vår digitala plattform där vi skapar mervärde för våra kunder och användare genom den data som genereras och som i sin tur ger mer träffsäkra insikter. För att nå detta måste vi ha de tillstånd som behövs och starta upp piloter och studier för att bevisa nyttan och värdet av aktivt för forskare, vården och patienter.
Och fråga 7. Det är och har varit lätt att se styrkor och möjligheter för Brightis produkter och lösningar. Vilka svagheter och hot har identifierats och hur jobbar företaget för att minimera dessa?
Ja, de huvudsakliga riskerna och källor till osäkerhet för Bright inkluderar finansiella risker såsom framtida resultatutveckling, finansiering, likviditet, valuta, kreditrisker. Förutom marknad och kommersialiseringsrisker såsom konkurrenter och teknikutveckling så finns det risker förknippade med att vi är beroende av leverantörer och nyckelpersoner. Att vi erhåller nödvändiga godkännanden för myndigheter, produktutveckling. Det finns även risker inom patent och immateriella rättigheter. Och såklart produktansvar då vi producerar medicintekniska lösningar. Vi har kontinuerligt uppföljning av de risker som identifieras och en process för hur dessa ska hanteras, förebyggas och minimeras.
Fråga 8. Har ni möjlighet att utveckla resonemanget mer detaljerat för oss aktieägare hur ni ser bolagets tre respektive intäktsströmmar utvecklas i de närmast kommande 2-3 åren? Och då tänker vi på den slide som visades av Erik på stämman här i FISA.
Ja, det var en dramatisk slide som visades upp där. Men då vi inte ger finansiella prognoser kan jag inte kommentera eller lägga till några siffror här. Generellt kan vi säga att vi ser tre olika intäktsströmmar. Det ena är intäktsströmmar från hårdvara, alltså vår aktiv, samt förbrukningsartiklar, testbickar och lansetter. Men vi ser även en stor intäktsström i licensintäkter för patientmonitorering, det vill säga att tillhandahålla den datan och skapa insikter för läkaren och i den interaktionen mellan läkare och patient kunna förbättra samarbetet mellan de två, vi ska uttrycka så. Och sedan ser vi en tredje intäktsström som handlar om en premium-app egentligen, alltså ett utbildningsmodul för patienter eller för personer som lever med diabetes.
Okej, fråga 9. Enligt senaste PM från UAE ska alla tillstånd redan vara på plats. Brighter har sedan tidigare partnerskap med sjukhus i landet och vi antar har väntat på att få börja sälja. Hur har förberedelserna sett ut sedan 2 augusti när tillståndet är godkänt?
Ja, bolaget meddelar i pressmeddelandet att både Actist och Actist Mini fått godkänna för telekomanvändning i Förenade Arabemiraterna. När vi säger då telekomanvändning i Förenade Arabemiraterna så menar vi en typ av prover för TDRA. Det är en förutsättning för att sedan gå vidare i registreringsprocessen. Att få en IoT-registrering och därefter som vi har lämnat in nu och så därefter ansöka om undantag för permanent roaming så att vi får roma data hela tiden. Så vi är beroende av de här olika tillstånden som i tur och ordning ger, men vi jobbar åt intensivt med det. Just nu är fokus i stort för piloten. Men säljavdelningen har parallellt pågående diskussioner med flertal vårdinrättningar, sjukhus och myndigheter. Både med tidigare nämnda parter samt med nya kontakter.
Och fråga 10. Hur går det med etableringen av Centers of Excellence och på vilka marknader? Och hur ser aktiviteten ut där? Och hur verkar intresset vara för Actist och Actist Mini?
Just nu arbetar vi främst i Qatar med att etablera Centers of Excellence för att skapa proof of concept och ta vidare till andra vårdinrättningar i landet. Men även till andra marknader. Bright har flera pågående samtal med ledande vårdgivare inom både den offentliga och privata sektorn i både Qatar, UAE och Indonesien. Det finns många indikationer på att intresset för våra lösningar är stort.
Och fråga 11. Vad är status i Qatar just nu?
Som jag sa tidigare, under andra kvartalet ordinerade den första patienten en aktivitet i Qatar, vilket är ett viktigt steg i vår kommersiella strategi i regionen. Försäljningsfokus under kvartalet har varit att förbättra arbetet med företagets Qatar-distributör Aldana och att etablera relationer med fler sjukhus och sjukvårdsinrättningar i landet. Med syftet att bygga ett nätverk av diabetes center för spetskompetens och i slutändan att förbättra livet för människor som lever med diabetes. Brighter har flera pågående samtal med några av Qatars ledande vårdgivare inom både den offentliga och privata sektorn och intresset för våra lösningar är stort.
Och fråga 12. Vad är status kring mobilöverföringen i Thailand? Actist-enheterna erhöll marknadsgodkännande från den thailändska FDA redan under 2021.
De fokusmarknader vi arbetar med just nu är Qatar, UAE och Indonesien. Thailand finns fortfarande med, men lite längre fram.
Okej. Fråga 13. Kan ni ge oss en uppdatering gällande Emerging Technologies Regulatory Sandbox i Saudiarabien? Hur troligt är det att ansökan godkänns därifrån?
Vi skickade in vår ansökan i början av juli och inväntar besked från de beslutsfattande myndigheterna. Och vi kommer att kommunicera när vi erhåller mer information.
Och fråga 14. Aktiekursen är fortsatt låg. Kan ni kommentera?
Vi förstår och delar våra aktieägares oro över aktiekursen. Men tyvärr kommenterar vi inte våra aktiekurs.
Okej, tack Erik. Och då lämnar jag över till dig för att ge en kort sammanfattning över det första halvåret.
Tack Marie-Louise. Ja, första halvåret 2022 har varit händelserikt med både utmaningar men också stora milstolpar för bolaget. Många viktiga milstolpar för bolaget. För Actiste fortsätter Brighter att fokusera på flera nyckelmarknader i främst Mellanöstern och Sydostasien. Om jag går in på olika marknader, nu har jag pratat ganska mycket i den här Q&A redan, så det kan bli lite upplösning. Men om vi tittar på Qatar, då vill jag börja med att säga att Actiste Diabetes Management as a Service används idag i syfte att förbättra livet för människor som lever med diabetes. Vi har ett försäljningsfokus under kvartalet. Och det har varit att fortsätta arbeta med vår distributör Aldana i Qatar, etablera relationer med fler sjukhus och sjukvårdsinrättningar i landet. Syftet med det här är att bygga relationer men bygga ett nätverk av olika diabetescenter för spetskompetens, alltså Centers of Excellence. Och på så sätt är det att förbättra livet för människor som lever med diabetes. Vi har flera pågående samtal med några av Qatars ledande vårdgivare inom både den offentliga och privata sektorn. Tittar vi på UAE så kommer vi närmare kommersialisering även här i Förenade Arabemiraterna. Godkännande, det är processen och vad som återstår är ju registrering för IoT, alltså Internet of Things, som är en administrativ registreringsprocess. Och därefter behöver vi söka undantag för permanent roaming. Piloten är mycket viktig i UAE. Vi har alltså fått det etiska godkännande. Vi har tillstånden klara och väntar på IoT-registreringen för att kunna påbörja studien med våra första patienter, att kunna onboarda dem i piloten. Piloten är 7 olika center, 100 patienter som ska ha vår utrustning i 3 månader. Det initiativet är tillsammans med EHS, som är alltså Emirates Health Services, som vi skulle kunna översätta till ansvar för primärvården i UAE. Vi har samtidigt dialog med EHS. Jag har påbörjat dialoger, liksom, hur går vi vidare om man nu ska rulla ut det. Varför piloten är viktig för oss är att de här centrarna kommer bli referenspunkter för andra primärvårdsenheter då, eller specialistkliniker, de erfarenheter som är där. Vi har ett mycket nära samarbete med vår personal, vår säljpersonal och vår utbildningspersonal för att säkerställa en smidig utrullning av den här processen och ett smidigt förfarande. Som jag nämnde tidigare så är vi nästan klara. Vi närmar oss redan de 100 patienter som är avsedda för piloten. Och vi räknar med att komma igång med det här under andra hälften av september. Tittar vi på Indonesien. Vi har en användarstudie med 100 patienter. Alla 100 patienter är identifierade för Actiste Mini. Det är endast Actiste Mini som man kommer jobba med här. Vi har intensiva interaktioner med kliniker, universitet och myndigheter för att påskynda kommersialiseringen. Och vi har ett stort intresse och vi har mycket bra kontakter där. Vi har också skickat alla studieenheter, alltså alla aktivistenheter till Indonesien och de är fullade och klara. Så vi väntar på startskottet. Vi har fått godkännande för våra sista digitala översättningarna till indonesiska och våra appar. Intressant med Indonesien är också, vi har haft besök här i maj var det av både ambassadören, indonesiska ambassadören och vice utrikesministern som besökte våra lokaler i Kista där vi förevisade våra produkter och de lösningar och pratade mycket om digital hälsa och data och insikter och behovet av det här i relation till diabetes. Det var mycket långa, givande och intressanta diskussioner som vi hoppas ledde vidare, eller vi jobbar vidare med de kontakterna och de referenserna som vi har fått för att jobba med myndigheter i Indonesien där. Saudiarabien, nya möjligheter. När jag startade så var Saudiarabien i det närmaste stängt för oss på grund av datalagringsförordningar i landet, svårigheten att få tillstånd. Här har det hänt en hel del förändringar. Vi hade under hösten ett möte med ministern som var på företagsbesök i Stockholm, som besökte oss där vi presenterade vår lösning. De tyckte att det här var jättespännande, jättebra. För den stora utmaningen för Saudiarabien är att man har ju en prevalens av någonstans mellan 16-25% av befolkningen som lever med diabetes, en tickande bomb. Där de säger, hur kommer det sig att ni inte jobbar mot Saudiarabien? Och då nämnde vi att det är svårt att få de här tillstånden, att det är så hårt reglerat i den här. Då sattes det en process igång och vi blev inbjudna att delta i en sandbox. Det vill säga där syftet är att tillåta innovativa tekniker att fungera i Saudiarabien på provbasis. Och för Brighter, för oss, kan det potentiellt ta bort eller minska de juridiska kraven för databehandling och dataroaming som hittills hindrat våra ansträngningar att kommersialisera vår Access Diabetes Management, alltså servicelösning i Saudiarabien. Vi har också som ett led i den här varit värd för Saudiarabiens ambassadör i våra lokaler i Stockholm, som också följs upp ytterligare nu med andra kontakter som leder tillbaka in i Saudiarabien då. Jag är mycket glad för vår styrelse, vår ledning. Johnny Ludvigsson, professor som kom in i styrelsen vid förra bolagsstämman. Det var under andra kvartalet. Han har en oerhörd kompetens inom diabetes. Hans synpunkter, hans funderingar, hans kommentarer är mycket uppskattade. Både av mig, av styrelsen, men även av Brighter-teamet. Han är med, han är engagerad. Han sätter sig in i olika problemområden. Och har mycket bra synpunkter i den här. Så jag skulle säga att han har djup kunskap och han har omfattande nätverk också inom diabetes. Vilket kommer vara mycket värdefullt för Brighter när vi fortsätter nu vår kommersialisering av Actis. Jag skulle vilja säga att en viktigaste sak är att det finns ett stort intresse bland läkare. Det är många av läkarna, sjuksköterskorna, diabetesspecialisterna som har mycket positiva kommentarer om Actis. Det som är intressant för dem är inte enheten i sig utan den data den genererar. Det vill säga att kunna få blodsockervärden, att få insulinvärden, att det är synkroniserat, automatiskt sparas upp i målet och den insikten de kan dra ut av det här. Det är det här de efterfrågar. En av de stora utmaningar de har, det är just följsamhet till behandlingsplanen. De dessutom ändå träffar patienten 2-3 gånger om året. Och de säger att här får de en möjlighet att faktiskt se vilka patienter som följer behandlingsplanen, vilka som inte följer behandlingsplanen. De kan också se vilka som ligger högt, vilka som ligger lågt. Så de får en bättre kontinuerlig uppföljning av sina patienter och hoppas på stora förbättringar då i sin interaktion och kunna skräddarsy behandlingsplanen för patienten. Och på det sättet förbättra livskvaliteten för människor som lever med diabetes. Och det är otroligt kul och det är otroligt spännande och otroligt givande diskussioner som vi för ute med sjukvården. Jag skulle vilja avsluta med att säga som jag började med att säga. Det har varit många utmaningar men vi har också tickat av många milstolpar. Vi är positiva. Jag är oerhört glad över det team jag arbetar med, den insatsen de gör, de sena timmarna de lägger, eller många timmarna och sena kvällarna de lägger här i bolaget. Jag vill också tacka alla våra aktieägare för tålamod och kontinuerliga stödet som vi får. Och alla människor som ger sitt engagemang och tror på bolaget och hjälper oss att ta nästa lovande steg framåt. Och med det så vill jag lämna över till Kristoffer Robinson.
Tack, Erik. Hej, mitt namn är Chris Robinson och jag är Brighter CFO. Vi kommer nu att lyfta fram några av de finansiella huvudpunkterna i Q2-rapporten. Som jag nämnde under förra konferenssamtalet, beslutade styrelsen i december 2021 att sälja samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Camagno. Detta beslut togs i linje med företagets målsättning att effektivisera vår verksamhet för att fokusera på Brighters kärnverksamhet. Intäkter, kostnader, vinster och förluster som är relaterade till avveckling av detta segment har tagits bort från det historiska resultat av den löpande operativa verksamheten och redovisas som en enda rad i rapporten. Den visas i nettoresultat från avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Detta ger en rättvisande presentation av resultat av den löpande operativa verksamheten. Resultatet och jämförelse siffrorna för den avvecklade verksamheten finns att hitta i noterna i Q2-rapporten. Under Q2 blev nettointäkterna drygt 312 000 kronor jämfört med 553 000 kronor för samma kvartal året innan. Det operativa resultatet för perioden april till juni 2022 blev minus 46,6 miljoner kronor jämfört med minus 46,9 miljoner kronor för samma period förra året. Vårt fokus för kostnadsminskningar fortsätter, vilket under Q2 visat sig i form av bland annat lägre externa kostnader som huvudsakligen består av konsultkostnader med 11,3 miljoner kronor mot samma period i 2021. Personalkostnader ökade något då vi försätter att ersätta konsulter med egen personal. Dessa kostnader har ökat med 1,5 miljoner kronor jämfört med Q2 2021. I Q2 var avskrivningar och nedskrivningar på samma nivå som Q2 2021. Och det operativa kassaflödet för Q2 förbättrades med 2,1 miljoner kronor och var minus 29,1 miljoner jämfört med minus 31,3 miljoner kronor förra året. Den främsta orsaken till skillnaden beror på ett förbättrat operativt resultat. Vad gäller finansiering och likviditet hade vi likvida medel om 18,4 miljoner kronor för den sista juni. Täckningsoptioner av Syria TO7 drog in medel om cirka 11,7 miljoner kronor innan emissionskostnader. Och vi har ett kontinuerligt fokus på att minska vår burn rate och att effektivisera våra processer och organisation så att den nya finansieringen kan ge Brighter genom den spännande fas vi är i just nu. Vidare arbetar styrelsen och koncernledningen kontinuerligt med att utvärdera finansieringsmöjligheter för koncernen. Detta för att säkra de medel och resurser som behövs för att driva det nödvändiga strategiarbetet framåt. Vi ser även över nya affärsmodeller för att påskynda kommersialisering. På skuldsidan har vi en fin soliditet om 88%. Koncernen har i slutet av Q2 25 miljoner kronor i kortfristiga skulder mot 62 miljoner i slutet av Q2 2021. Vad gäller balansräkningens tillgångssida har vi det främst utvecklingstillgångar där vi löpande utvärderar värdet. Vi har också fordringar på Sandmina som gick ner till 41 miljoner kronor för befintliga råvarulager och beställningar för produktion av aktist och aktistmedel. Dessa fordringar gäller huvudsakligen för komponenter av sedan för produktion. Vi fortsätter att arbeta med våra produktionspartner för att hitta möjligheter att minska förskottsbetalningarna i balansräkningen. På så sätt beräknas vi minska värdet på komponenterna. Med det överlämnar jag till operatören för en frågestund.
Okay, then operator, we hand over to you for the Q&A.
Thank you. As a reminder, if you would like to ask a question on today's call, please press star one on your telephone keypad. Please ensure your line is unmuted locally, and you will be advised when to ask your question. That was star one on your telephone keypad. And we do have a question coming through from the line of Andreas Olofsson. Please go ahead.
Ja, hejsan. Jag undrar lite grann hur det här med Nektarin, att man har haft dålig information och man har svårt att hitta en alternativ finansiering. Varför har man svårt att hitta en alternativ finansiering? Och sen också, hur går det för Nektarin? När, alltså, även fast det kostar ju pengar, vi har anställda där. Varför, vad är statusen? Kan man börja sälja någonting där så att det kan komma in ett kassaflöde därifrån?
Den första delen av frågan, om jag svarar på den, är att som jag nämnde tidigare så både kapital- och finansmarknaden har förändrat sig under våren här med de här makroekonomiska eller globala påverkan egentligen. Där man har, där det gör att det är mycket svårare att söka kapital idag. Man har andra tillväxtförväntningar. Tittar vi på börsen generellt så både med tech, health tech och techbolagen har gått ner ganska mycket i värderingar. Där investerare i sin tur har gått och säkrat upp investeringar egentligen. Alltså en annan investeringsprofil. Det är en av de stora anledningarna. Den andra delen som vi efterfrågade, det är tyvärr en finansiell prognos och vi kommenterar inte siffror. Vi kan inte gå ut med försäljningsprognoser, så den måste tyvärr säga så.
Men om man har som Nektarin då som är en tjänst i tiden, det ligger i framkant. Alltså att man inte har intressenter som kan vara intresserade av att plocka upp den här tekniken. Det är ju fascinerande och i alla fall är det som man har sålt in ut. Alltså till oss aktieägare innan att det är ändå en tjänst i tiden. Att det inte då finns intresse eller att man kan komma vidare med det. Det är förvånande faktiskt.
Jag kan säga så här. Jag har svårt att kommentera det just nu. Man har många dialoger i den här och det är pågående dialoger också. Det har varit en svår investera och kapitalmarknadssida. Det har varit en svår sits där. Så jag tror mer det med makroekonomiska delar att göra än med själva tekniken.
Kan jag ta en fråga till eller?
Du kan ta en fråga till.
Ja, jag tänker det här med, eller nu, det här förtroendet, alltså som ni har sagt att ni, eller som ni säger då att den globala finansiella marknaden har gått ner under, men aktiekursen speglar också det förtroende. Jag har varit med många år, jag har varit med i alla emissioner och man känner ju en viss tröttsamhet när man inte liksom kan komma vidare och använda pengarna på bättre och smartare sätt än att det bränns upp. Och jag känner liksom att nu säger man att det pengarna ska räcka till nästa emission. Och vad är det som liksom, det finns lite förtroendekapital från min sida att det ska funka så i det här fallet. Och då när det inte har funkat tidigare liksom. Jag har svårt att lita på det ni säger.
Då vill jag egentligen backa tillbaka. Alltså, ingenting av den finansieringsstrategin som vi tog fram då under hösten, där vi räknar vad vi behöver ha för att gå vidare och de aktiviteterna. Det är bland annat när man tog ett beslut i styrelsen att man tittade på andra finansieringsalternativ eller avyttring av dotterbolagen som skulle räcka för kommersialiseringen framåt i den här. Ingenting av det har förändrat sig. Det som har ändrat sig är att TO7 som var nu hade så pass dåligt utfall som den visade sig. Och det är det vi behöver parera för och det är därför vi behöver göra en ny företrädesemission som jag beskrev då, eller som vi gick ut med i morse. Så jag vill egentligen bara gå tillbaka och säga att ingenting har förändrat sig i det finansiella behovet vi har. Utan det har att göra med tecknet och bokskydd som inte gav de pengarna. Och en del av det här, en del av den förklaringen ligger just i den här att när man tittar på börsen, bolag inom tech och så vidare har fått en ganska kraftig aktiekursminskning generellt eftersom många har dragit sig bort därifrån.
Can we take the next question, operator?
We currently have no further questions in the queue. So another reminder that it is star one on your telephone keypad if you would like to ask a question. We do have a question coming through from the line of Clara Langlet-Dane. Please go ahead, Clara.
Hej sen, tack för att jag får vara med på det här. Jag har en fråga som inte kanske har så mycket med finansiella saker att göra utan själva produkten. Jag får för lite information om hur produkten fungerar. De som använder den, är de nöjda? Går det bra? För då får man ett större förtroende och vill kanske eventuellt vara med och satsa mera pengar igen då. Men hur går det? Är det en bra produkt?
Ja, hej Clara, tack för frågan där. Det är en bra produkt. Det är en produkt som hjälper användaren. Och det som egentligen händer när användaren använder produkten är att de börjar upptäcka sin data. De ser mönster i sin data, så de får insikter om sin sjukdom. Dessutom får de ett instrument i handen där de i dialog med läkaren har mycket bättre dialoger runt omkring sin behandling eller liksom sin följsamhet och vad de kan förändra för någonting. Diabetes är ingen enkel sjukdom. Det går inte att säga att det är på ett sätt man ska göra det, utan det viktiga är att man kan bygga upp en dialog med sjukvården och även för sig själv och se vad är bra för mig, vad är dåligt för mig och planera också framåt. Det är det som våra aktiviteter nu i både i Qatar. De här studierna som vi inleder i UAE, vi behöver mer data på det här. Det är lite för fragmenterat än så länge, alltså lite för lite data för att kunna dra stora slutsatser om det här. Så det är från användarsidan. Om jag går in på läkarsidan så är det faktiskt att läkarna böjer sig framåt när de ser vilken typ av data vi lämnar och de insikterna kan dra av det. Det är där våra diskussioner ligger med läkarna. Och det är det som också är unikt med våra produkter. Det är ingen som kan handhålla det på det sättet som vi gör. Och på den mån och den möjligheten de ser för att kunna ha ett bättre vårdprogram egentligen för sina patienter.
Jag är sjuksköterska och det här har jag läst på. Det är därför jag är så intresserad och tycker att det verkar som en jättebra produkt. Allting låter jättebra. Alla idéerna ni har, alla fakta som går från patienten till vården och tvärtom. Och anhöriga som kan vara, som får en upplysning. Men jag skulle vilja höra flera som använder den. Vad säger de? Är de nöjda?
Mm. Och det är en jätteviktig del i den här. Och det är därför vi just har de här piloterna för att få ut. Alltså när vi säger använder både kliniska studier men framförallt de här piloterna använda tester att komma igång. Och det är det som är nyckeln för den här framgången. Därför som jag nämnde den här studien i EHS då på 7 olika center. Där har vi både liksom vårdgivarna i det här plus att vi har patienterna. Och där de, just den feedbacken som ska komma där som ska komma därifrån som vi då kan använda.
Igen då, som ska komma, den feedbacken som ska komma. Hur många patienter, alltså Bright har ju, den här produkten har ju funnits, känns det som rättfärdig att kunna användas av några försökspersoner. Men det är inte riktigt så långt gånget ännu då. Ni har inte fått tillbaka från någon. Är det ingen, hur många patienter har använt den här produkten?
Som sagt, det ger inga prognoser över användandet och så vidare utan i den här. Vi har lanserat den här produkten i Qatar under första kvartalet i år. Och vi har startat upp då. Vi har haft testanvändare inne med feedback. Den går dock inte att använda sig på det sättet. Vi har, det finns även uttalanden av olika patienter som, alltså testpatienter som har använt den här, som säger att det förenklar livet för dem. Men så kan vi inte gå ut med då. Det finns ett
regulativt... Men det är några testpatienter. Det finns några testpatienter som har uttalat sig.
Ja.
Är klara, vi måste ta fram några fler här som väntar på
nästa grej blir då att jag har ju satsat pengar i de här emissionerna, och anledningen till att ni behöver ha en ny emission, det var att ni inte kom in tillräckligt med kapital från den förra emissionen, och det beror ju på att vi aktieägare, många av oss är trötta och vill inte satsa mera pengar. Vad gör att ni tror att det kommer gå bättre i den kommande emissionen?
Det är som vi skrev, det är de aktiviteterna som vi har på de olika marknaderna och ett fokus på ett antal utvalda marknader just för att få den här proof of concept.
Okay. Tack så mycket.
Det är klara. Nu, operator, we can let in next question.
The next question comes in from the line of Eric Ask. Please go ahead, Eric.
Ja, känner sina. Hör ni mig?
Ja.
Jag är också lite inne på det här finansieringsspåret. Brighter bränner 180 miljoner ish om året. Men, och ni i styrelsen, det har varit en problem. Vi förväntar sig hela tiden att vi att mata in nya pengar, men alltså, ni knappt går in. Då. Ni är med 100 000 var typ senaste nyemissionen. Därav utfallet. Det är ingen av oss som är intresserade att gå in med mer pengar. När ni fortfarande inte går in med mer pengar. Vi ser inga insynsköp på de här skitnivåerna där vi är. Så att ni hör att frustrationen är maximal. Ja, det var första frågan.
Mm. Okej, den första delen där med att vi bränner 180 miljoner kronor. Jag skulle säga att vi gick ut med nyemissionen i januari i år. I det prospektet så sa vi att vi kommer minska vår burn rate med upp till 50%. Om vi tar bort då nektarin från vår verksamhet, alltså räknar bort den, så har vi gjort det, eller vi har överträffat det målet. Så vi har jobbat intensivt med kostnadsbesparingar, alltså, eller effektivisering av det vi har, det vi gör. Och det är någonting som vi kontinuerligt fortsätter med att jobba. Jag kan inte kommentera, eller vi kommenterar inte ledning eller styrelsens investeringsbeslut. Det är någonting vi inte uttalar oss om.
Nej, jag förstår att det är så här. Men företagen, det går ju inte att räkna bort nektarin. Faktum kvarstår ju, vi betalar 75 miljoner ish i kvartalet och vi har skramlat ihop på ett år 100 testpersoner ungefär. Det är det som har hänt på ett år. Det är för dåligt. Och sen att, vad gör vi om det bara blir de här garanterna som går in med 30 miljoner och ingen annan vill? Då står vi här igen om några månader med ytterligare emission där vi vill utspädda ännu mer. Ni måste visa framfötter att ni tror på produkten, ni tror på framtiden. Och visa lite hopp, annars kommer ingen annan tro på det.
Ja, jag hör vad du säger och jag har inga andra kommentarer till det. Men jag vill tacka ändå för ditt inspel.
Okej. Det är bara 2,8 miljoner om året. Det är ganska mycket pengar som vd om man inte vågar satsa någonting på sitt eget bolag.
Okej, vi får tacka för ditt inspel, Erik.
Tack så mycket. Nej, jag förstår. Jag ber om ursäkt om det är negativt. Men det är liksom, det är frågor som folk vill ha svar på. Det är det alla pratar om.
Ja. Men tyvärr.
Skulle man få ett bra svar så kanske vi skulle vilja gå in med mer. Mm. Men att gömma sig bakom blir väldigt tråkiga svar.
Ja, vi kan tyvärr inte kommentera det idag i alla fall. Så, men tack för din fråga. Och operator, next question.
We have another question coming through from the line of Andreas Olofsson. Please go ahead.
Ja, men här igen. Nu var vi väl inne på det lite grann igen då, men just med börn, om man måste, jag förstår att man vill jobba med fokus på många marknader, eller nu har man valt ut, det finns ännu fler marknader. Men i min värld, jag driver eget företag, alltså man måste ju någonstans anpassa utgifterna mot när man kan tänka sig att det kommer intäkter. Och jag ser nu att, eller vi ser nu en ny emission, men när kommer intäkter som kan skapa ett kassaflöde, eller så måste det komma en extern investerare eller så som kan hjälpa till och putta till. För annars, vi kan leva till nästa emission. Men liksom någonstans måste det ju finnas ett hopp om att det kan komma in pengar till bolag. Annars så är det ju en ny emission som stundar längre fram. Och någonstans måste man ju då säga upp personal eller minska ner och fokusera på en färre marknader och hålla kvar den personalen som man behöver. Man måste kunna minska mer drastiskt då och ändå kunna ha fokus. För det känns ändå som att man jobbar på för mycket olika mål. Och burn raten är ju för hög.
Jag vet inte vad frågan var riktigt, men vi jobbar kontinuerligt med vår burn rate. Som jag sa tidigare så har vi minskat den kraftigt. Vi tittar hela tiden på att effektivisera verksamheten. Det är ett ständigt pågående arbete i den biten. Så jag håller 100% med dig och jag tycker det är helt korrekt som du säger. Jag säger inte emot dig och det är det vi jobbar med här.
Är du nöjd med det svaret?
Ja, absolut.
Okay, operator. Back to you.
We currently have no further questions in the queue, so just a final reminder that it is star 1 on your telephone keypad. And our final question comes in from the line of Ouyang Sing. Please go ahead.
Jag undrar hur det går med den här mikronålen.
Mikronålen? Du menar den patent, det patentet som ligger där?
Det här, jajamensan.
Ja, precis. Vi har ett patent på en mikronål som ligger. I och med att vi jobbar med vår burn rate och vi tittar på effektivitet och fokuserar på det befintliga vi har för att komma till kommersiell framgång, så ligger det inte mer i den kortsiktiga planen.
Okej, tack.
Tack. Operator.
That was the final question in the queue, so I shall hand the call back across to yourselves for any concluding remarks.
Okej. Tack för alla frågor. Tack för er tid. Igen, jag vill tacka er för er tålamod. Jag vill egentligen avsluta med att igen säga att vi jobbar kontinuerligt med att titta på verksamheten, effektivisera verksamheten och exekvera mot det och allting och fokusera också. Och allt det här är för att få kommersiell framgång och det är det vi jobbar med. Och därför är, som jag nämnde i samtalet, de aktiviteter vi håller på med nu oerhört väsentliga och det samarbete vi har. Jag känner själv att när jag är ute och pratar med läkare och myndigheter, framförallt läkare i det här fallet då, ett stort intresse för det värdet våra produkter ger. Det vill säga det värdet av data. Men inte data i sig, utan de insikter de får med det här. Det är det som får dem att luta sig framåt och hämta in kollegor för att fortsätta dialogen med oss. Eller och se så här, hur kan vi applicera det här? Hur ska vi ändra vår verksamhet i de här sjukhusen, det här Center of Excellence-tänket, för att förbättra vården för diabetespatienter. Igen, jag vill tacka er för er tid. Jag vill tacka för de här frågorna. Här uppe i Stockholm så är det fint väder. Jag hoppas att ni alla har njutit av en fin eftermiddag. Och jag önskar er, det är torsdag, men det är en trevlig helg och njuta av resten av sommaren. Så tack för den här gången. Hej då!